This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ni är många där ute som har mejlat, facebookat och DMat på Instagram. Frågorna har alltid varit de samma. När kommer nästa avsnitt av er fantastiska podd? Men nu kan ni alla andas ut, för vi är tillbaka med full kraft, utvilade och laddade att bjuda dig på massvis med löparinspiration. Och vid min sida har jag som alltid den fantastiska och snart mästarnas mästare aktuella Malin Ewerlöf. Hur mår du?
Ja, men jag mår egentligen väldigt bra, förutom att jag är väldigt förkyld, som det kanske hörs på rösten just nu. Ja. Men annars är jag otroligt glad att vara tillbaka och få spela in nya avsnitt med dig, Petra.
Ja, jag fattar. Ja, men det var lite tufft där förra veckan också, för vi skulle egentligen ha spelat in då, men då hade du också en dotter som åkte dit på en magsjuka.
Ja, och sån vinterkräksjukan, ja. Tror jag.
Usch, februari.
Ja, precis. Och direkt efter det åkte jag på en jätteförkylning. Så att, och den har suttit i ett tag. Så ja. Rösten är inte den bästa, men ni får ta det som det är idag.
Men du, en raspig Malin är bättre än ingen Malin alls, tycker jag. I alla fall, apropå förkylning. Idag har vi ju som vanligt ett huvudtema. Och den här gången handlar det om sätt att träna så effektivt som möjligt när man har ont om tid. Klarar man till exempel att träna inför ett maraton på bara 3 pass i veckan? Det kommer vi snart att djupdyka i. Men först så vill jag berätta då, apropå förkylningar, att den här podden har gått och fått en helt ny samarbetspartner, vilket såklart är superkul. Och det bästa av allt, det är att det här är en produkt som jag använder flitigt och som alla löpare som vill förebygga irriterande träningsuppehåll på grund av förkylningar borde ha hemma i badrumsskåpet. Inte minst nu i februari och andra förkylningsdrabbade tider på året. Jag pratar om Coldzyme. Det är en så kallad medicinteknisk produkt som gör det svårare för förkylningsvirusen att få fäste i munhåla och svalg. Och eftersom det är en medicinteknisk produkt så är det alltså inga aktiva substanser som går in i kroppen. Och vi ska fördjupa oss mer i själva produkten i nästa avsnitt. Men nu tänkte jag att du, Malin, skulle få berätta lite grann om hur du gjorde under din elitkarriär för att skydda dig mot förkylningar. För det är väl ungefär det värsta som kan hända en elitlöpare.
Ja,
förutom skador på benet och sådär.
Ja, jo, nej, men det är ju den stora skräcken för alla elitidrottare, att man har laddat upp under lång tid inför ett mästerskap då, som ligger ett speciellt datum, och då ska allting vara på plats. Så det värsta som kan hända är ju att man åker på en förkylning precis innan. Så det är ju något som man verkligen försöker tänka på, hur man ska klara sig undan det. Jag har haft turen, får jag säga, eller något, vad det nu är, att inte haft så mycket sjukdomar i mitt liv på det sättet, att jag har klarat mig rätt bra från förkylningar. Men det är klart att jag har ju åkt på lite då och då också. Och det man kan alltid tänka på, det är ju de här klassiska, att man liksom inte kanske är i de största folksamlingarna och står på en tunnelbana där alla hostar och fnyser rakt i ansiktet och så. Men annars så är det väldigt mycket att var lite extra schysst mot kroppen, tänker jag. Att inför mästerskap och så tänker man lite extra på att man äter bra. Drar i sig ännu mer bra grönsaker, vitaminer. Sover ordentligt. Sömn och mat är ju extremt viktigt i att hålla ett bra immunförsvar. Och det tror jag de flesta kan känna igen sig också i vardagslivet lite, att när man har slarvat och sovit lite för lite och slarvat med maten så känner man att man är känsligare på ett sätt.
Jag tänkte också det här, när man tränar väldigt hårt som ju elitlöpare gör, så har jag hört talas om någonting som heter att fönstret är öppet, så här, att man är extra känslig för infektioner just en tid efter träningspasset.
Ja, det sägs så att inom 30 minuter efter ett hårt träningspass så ska du få i dig någonting i återhämtande syfte, något vettigt. Och det är därför man också måste planera det här med att ha med sig bra, vettiga grejer i träningsväskan.
För alltså energi helt enkelt.
Energi, ja precis. Och det kan ju vara allt möjligt. Det är ju allt ifrån en banan, ett kokt ägg, en macka, en yoghurt, en proteinshake, vad du nu har för bra grejer. Men att alltid täppa till det där fönstret så fort som möjligt. För det tar ju ofta längre tid än en halvtimme innan du är hemma och har hunnit laga mat och sitter och äter i lugn och ro. För det ska du också göra sen.
Och jag skulle vilja slå ett slag också för det här att till exempel om man har varit ute och sprungit en tävling och så kanske inte är mitt i sommaren utan det är lite vår eller höst och så. Då är det lätt att man, ja men man står där med sina svettiga kläder och snackar med folk och sen så blir man lite kall och hurven och så. Och då skulle faktiskt jag vilja tipsa om att även om det känns jättekonstigt, men gå om, framförallt om man är tjej, så här, men gå bakom något tält eller någonting och faktiskt ta av allt, alltså även sport-BH och på med torra grejer så att du klarar av att ta dig hem utan att börja så här bli kall och lite hurven. För det upplever jag att de gångerna som jag har fått förkylningar efter för tävlingar så har det just varit att man har åkt hem i svettiga kläder och kanske bara dragit på sig en dunjacka utanpå. Det tycker inte jag räcker riktigt. Så man måste verkligen byta liksom in på huden.
Ja, nej men det är helt sant. Det finns de här små vardagstricken som gör väldigt mycket, men återhämtningen just efter träning är ju extremt viktig och då pratar vi att få i sig energi, rätt energi snabbt och sen är det ju vila, att sova. Det sova är återhämtande.
Ja, men sova gör ju så himla mycket alltså.
Nej, och sen har jag faktiskt sista 2 åren ungefär har jag en ny specialare som jag tycker funkar väldigt bra mot att inte bli förkyld så mycket. Nu låter det illa när jag sitter och raspar här med en jätteförkylning, men de kommer väldigt sällan mina förkylningar och då är det rejäla grejer för då har det gått igenom alla de här mitt immunförsvar. Men det att jag har börjat, det kom egentligen från min mamma. Hon började liksom någon sommar för 2 år sedan tror jag, köra i alla möjliga grönsaker i en blender, i en mixer. Aha. Grönsaker, frukter, ingefära, bara såna här bra grejer. Och så göra en rätt tjock grönsaksjuice kan man säga.
Det här låter som Lars Frölander, hans frukost typ.
Ja, men alltså, och jag var lite så här små skeptisk kan jag säga i början till det här och liksom, tyckte var, för den var liksom kanske rätt tung den här drycken. Det är ju inte en sån där lätt sak utan det är liksom
grön sörja.
Ja, men man kan ju liksom spicea upp det med bär och frukt och så att det behöver ju inte bara vara tunga grejer, men det är ju mycket broccoli, spenat, grönkål, tunga grejer också. Men sen har jag blivit nästan beroende av den där. Jag har faktiskt börjat med den mer och mer och jag kör den varje dag i någon form. Ibland mycket, ibland lite mindre. Men jag tycker att jag har en väldigt robust rustning mot infektioner faktiskt. Ja. Jag tror att det är det där också, att man inte bara trycker i sig bra grejer när man håller på att bli förkyld, utan försöker hålla en hög nivå hela tiden.
Ja, men förebygga. Och jag tänkte då berätta lite helt kort då att det finns olika sätt att använda Colzyme, för det kanske man inte förstår eller inser på en gång. Och dels så kan det vara förebyggande användning, till exempel när du tränar hårt inför ett lopp och inte vill bli sjuk, men i övrigt inte är så riskexponerad som det heter. Eller så kan det vara så att du ska ut och flyga, åka kollektivtrafik eller bara råka ha familjemedlemmar som är förkylda. Och då kan man också använda Colzyme i förebyggande syfte. Och sen så är det ju såklart då att när du får första symptom, att det kanske så här retar lite i halsen eller någonting, ja men då kan du också sätta igång med Colzyme. Och det är lite olika doseringar beroende på de här olika situationerna, och all information om dosering vid olika situationer hittar du då på Colzymes hemsida, www.coldzyme.se, och det stavas då cold som engelskans cold, kall, och Zyme, så att ni har koll på det. Så in där och kika, tycker jag. Och sen lite kuriosa också som jag fick höra här, och det är då att elitidrottare, när de använder Colzyme, de har ju ofta stenkoll på sin vilopuls. Det här vet ju du, Malin, kanske. Eller du håller inte på så mycket med puls.
Nej, inte så. Jag har inte mätt så mycket pulsnivåer, så, men jag har ju testat någon gång så där, med när jag har varit sjuk och när jag har varit frisk, skillnaden.
I alla fall, och då så är det så här att om man då som elitidrottare upptäcker förhöjd vilopuls, vilket kan vara ett tecken på infektion, så sprayar de precis som vid ett symptom varannan timme tills vilopulsen har normaliserats. Det är verkligen så här finlir.
Det är spännande. Jag ska erkänna att jag provade ju. Jag kände ju först av den här lilla förkylningen, eller den här kraftiga förkylningen som det sen blev. Men första tre dagarna körde jag Colzyme. Det kändes som det inte skulle bli någonting.
Jag vet, du skrev det till mig på sms
också. Jag
tror
jag tryckte faktiskt bort den i tre dagar. För det var på gång, men sen så är det ju så med infektioner. Ibland så är det säkert en så pass kraftig sak att det går inte att stoppa. Men jag tror absolut att jag sköt upp den ett par dagar.
Men det kanske var bra då. Eller den kanske blev kortare också.
Ja, det är mycket möjligt, absolut. Så att, sen är det klart att man kan inte förebygga allting. Det, och när det gäller mig själv så känner jag igen mig att när jag väl åker på något, då är det i hästväg. Så att det är rejäla grejer, men det är inte så ofta, tack och lov. Men jag tror att det absolut hjälpte i ett startskede, och hade det varit en lindrigare grej så hade det säkert till och med tryckt bort det. Så kändes det.
Och innan vi knyter ihop den här förkylningssäcken så skulle jag vilja säga att det absolut bästa man kan göra för att motverka förkylning är ju faktiskt att träna. Alltså kanske inte stenhårt på elitnivå, men att vara ute och motionera, vara ute i friska luften. För jag upplever ju att mina förkylningar är färre, och de som faktiskt sker, de blir lite mildare än tidigare när jag inte tränade överhuvudtaget.
Ja. Har du något annat bra specialtips som du...
Alltså det här är lite icke-PK, det är ju inte så här en grön sörja, men eftersom jag har rötter på kontinenten så alkohol kommer ju in i bilden då. Så jag brukar koka vatten, och sen så brukar jag hälla i honungslikör som jag köpt på Kanarieöarna. Riktigt bra. Massa honung, antibakteriellt är ju honung faktiskt.
Okay, ja.
Och sen citron, massvis med citron. Och så dricker jag det. Då ska det vara varmt också. Det är rena, alltså det är så jäkla bra. Det är en liten så här käftsmäll att dricka, men det är vad bra det är.
Ja,
så är det. Lite icke-PK.
Då kanske du ska prova min grönsakssörja.
Lars Frölande-sörja.
Ja, och så provar jag din likör-honungssörja någon gång. Så. Ja, men får vi se.
Vi gör det. Till dagens tema, alltså hur man tränar effektivt när tiden är knapp. Det kan ju till exempel vara så att man har varit förkyld i flera veckor, och sen så det här upplägget som man hade inför maran, det sket sig. Och så måste man hitta någonting nytt, till exempel. Alltså finns det genvägar i löpning? Klarar man till exempel att träna inför en mara på tre pass i veckan?
Ja, alltså det finns ju, jag har ju många kunder som tränar inför maratonlopp som inte har mer tid eller möjlighet att lägga på sin träning. Och det som jag tycker är så kul med att träna människor i löpning är ju att det finns många sätt att komma till sitt mål. Och där, det är de utmaningarna som är så spännande att vara tränare. Vore det så enkelt att man bara hade alla de här träningsprogrammen, att ska du springa på 3 timmar på morgonen så ska du träna så här, och ska du springa på 3:30 eller 4 och 5 och, så tränar man på ett visst sätt. Men alla kroppar är olika och vi har olika möjligheter att få till träning. Så det som jag gör, det är ju att effektivisera ut efter vad varje människa har tid att lägga eller möjlighet att lägga på träning. Mm. Och att träna 3 dagar i veckan inför mara, då gäller det ju att få inte 3 mys-må-bra-pass där man bara går ut och tar luft, utan då måste du veta vad du ska göra de passen. Då måste du ha verkligen ett upplägg som är maximerat ut efter vad du faktiskt har för mål då.
Det låter som att man ska köra intervaller.
Ja, du måste absolut ha ett långpass.
Ja. Men det måste väl alla ha?
Ja, absolut. Men även liksom, du måste ju veta att de här 3 passen är extra viktiga i att inte bara gå ut och springa, utan då är det verkligen ett tänk bakom. Om du tränar väldigt, väldigt mycket, då kan du till och med slänga in lite bara halvpass som inte har någon tanke bakom, för att du tränar så mycket ändå så att det blir bra. Men har du färre pass så måste det vara ännu mer rätt nästan vilka pass det är, om du ska få det resultatet som du önskar. Men man ska inte liksom hänga läpp för att du känner att du inte har tid, möjlighet eller ork att träna 5-6 pass i veckan liksom inför en mara, utan det går alldeles utmärkt. Men får man ju lägga sin ambition också efter hur mycket man har tränat. Det är ju alltså det alltid. Och vilken bakgrund du har. Det kan ju vara så att du har tränat jättemycket tidigare, men under en period inför ett lopp har lite haft lite körigt med andra saker, så att du har fått träna mindre, men då kan du ändå ha väldigt nytta av din andra gamla träning. Så att det är lite beroende också på vad du har för bakgrund.
Ja, men så är det ju. Och även om någon kanske säger på Instagram eller på sin blogg att ja, men jag behöver bara träna 3 timmar eller 3 pass i veckan och gör maran så här fort, så ska man ju komma ihåg, som du lite grann var inne på, att vi har alla olika förutsättningar, och vissa är ju väldigt duktiga och klarar sig väldigt långt på de passen, medan andra kanske behöver fler pass för att få samma resultat. Så det ska man ju tänka på också, att det behöver inte vara att man är dålig för att man inte får samma resultat som någon annan på en viss träning, utan man svarar ju olika.
Man svarar olika och man har olika träningsbakgrund också. Och det är ju som jag brukar säga till dig, att jag inte kör så mycket långpass och så. Det gör jag ju inte, men jag har ju enormt mycket träning i min kropp sedan många, många år tillbaka. Så att, där får jag ju säga då att för min fördel där är ju att jag kan ramla tillbaka lite på gammal träning. Jag kommer väldigt lätt upp i form om jag bara kör några pass här och där, för att det ligger hela tiden väldigt mycket träning i min kropp, och så boostar jag på lite. Och det är klart att har du inte den grundfundamentet i träning, så krävs det liksom en större mängd träning eller längre tid med mer träning innan du kan luta dig tillbaka på gammalt. Så att det är där vi är, och alla är olika dessutom.
Men alltså, genväg, det är ju, vill man ju inte, det är lite löpsedelsmässigt, men i alla fall, jag skulle påstå att det finns en lite genvägar, och jag vill slå ett slag för backträning. Är det någonting som faktiskt, alltså, som jag själv har provat, som ger extremt bra resultat, så är det just backträning. För att backe, det gör ju att man får starkare löparmuskler, du får ett bättre löpsteg, och man springer faktiskt fortare utan att man behöver springa liksom just de här supersnabba intervallerna, utan man blir liksom snabbare i alla fall, upplever jag. Du nickar. Så du,
ja, nej, nej, ja, absolut. Och det är det som är så spännande, det här med att inte alltid bara specialträna för det man ska träna. Att om du ska springa en platt mara på asfalt, så tänker tänker du att ja, men då ska jag inte springa en enda backe eller någon jobbig terräng eller något, för att jag ska ju bara springa platt, utan tvärtom, det har dessutom sprungit en del kuperat och backträning och blivit stark i det, då går det extremt lätt på den där platta asfalten. Så det kan jag lätt säga att träna gärna väldigt mycket i backar och kuperat, även om ni ska springa platt, för det är då blir det ännu lättare. Och ja, en liten rolig grej, jag hade en kund som har varit i Kenya på läger, han är 50 plus och var där bara i studiesyfte och rolig upplevelse, och har sprungit med bland de bästa kenianerna i världen, de är i stora grupper och så, och så hade han frågat några kenianer där, han ville springa några långintervaller och fråga, finns det några platta partier här, för han tänkte ju direkt att det var så kuperat där, så han ville ha något platt parti, och de bara rynkade på pannan så, vad ska du ha platt liksom? Det är kuperat här, vad ska du ha på att söka till något enklare, det är bara att köra.
Men det som bjuds liksom.
Ja, här bjuds det på backar och då kör vi i backar.
Och kenyanerna brukar ju lyckas ganska bra i långdistanslöpning.
Ja. Nej, men så lite den grejen här liksom att söka sig till det enklare ibland, för att det går lite snabbare och man får bättre tider. Men att springa i kuperat ger en enorm löpstyrka, och det har du nytta av vad du än ska springa.
Alltså jag har en liten egen historia från flera år tillbaka. Så jag hade inte tränat speciellt mycket intervaller, och sen så var jag en kompis ut och gick upp för Hammarbybacken, alltså flera omgångar, alltså där det är som brantast. Mm. Inte någon löpning överhuvudtaget, utan bara gå med stavar upp för Hammarbybacken. Jag tror vi kanske gick i 10 omgångar upp och ner. Och jag hade tidernas träningsverk i 3 dagar, så brutal träningsverk. Men sen då, några dagar senare, så var det nyårsloppet. Och då hade jag som sagt inte sprungit intervaller på jättelänge, men jag ställde upp i 5-kilometersloppet och sätter pers med 2 minuter.
Oj, oj, oj.
Och liksom från första löpsteget så var det som att man kom skjuten ur en kanon. Alltså det var ett brutalt löpsteg jag hade. Och jag är övertygad om att det var den där backträningen som hade som gjort någonting åt musklerna i rumpan och i baksida lår.
Absolut, och dessutom så backe ger ju en väldigt hög puls också, så att du får ju den där maximala pulsträningen, så det är bland det brutalaste träningen att göra. Det är så fruktansvärt jobbigt, mjölksyra, och du kommer aldrig ifrån det, men det ger otroliga resultat, och det, så att där har vi ett supertips på snabbare sätt att komma i bra form.
Ja, och dessutom skulle jag vilja säga också att man behöver inte springa så fort, alltså i backe, så jag upplever ofta att när jag springer fort, det är då jag tenderar att bli skadad, alltså fort och platt. Men om jag springer i backe så är det mer att jag kan inte hålla så hög fart, men man får ändå bra resultat, vilket kan vara bra att tänka på om man vill undvika skador också.
Absolut, ja, men det är helt sant, och där får du helt lägga bort klockan på vad du brukar ha för tider. Om du springer en intervallträning i väldigt kuperad terräng, så får du bara ta hänsyn till det och inte bry dig så mycket om att tiden är extremt mycket sämre, utan bara tänka på träningseffekten, och sen får du utdelning när du väl springer platsen.
Och sen en annan genväg just i långpasset, det är väl då att man kanske måste lägga in lite snabbare partier i sina långpass för att göra så att de ger lite mer effekt, eller vad säger du?
Ja, absolut, jag gör ofta det, både med mig själv och med kunder, att bryta upp den här långrundan, det här löpsteget som lätt tenderar till att bli sämre och sämre, och man tappar igenom saker och ting, och det är då ofta små krämpor kommer också av ett långpass, när du börjar tappa tekniken och bli seg. Och för att undvika det och sen få liksom en lite bättre löpkänsla, så är det väldigt bra att lägga in olika små, inte hårda intervaller, men tempoökningar, och de kan ju vara på rätt, de kan ju vara långa ibland, eller 4-5 minuter, att man springer liksom lite fortare än det där riktigt långsamma och göra ett par sådana upprepningar i mitten. Och det kan man variera också och göra ett par minuter ibland och ibland några längre. Och så att det är inte så där hugget i sten hur det ska se ut, men bestämma sig att nu har jag ett litet parti med bättre tänk på löptekniken och lite högre tempo. Och det ger väldigt mycket, för du kommer ur det där sega, och sen ofta känns benen bättre också när man har fått springa ur dem lite grann. Få upp flåset lite mera, men benen känns oftast mindre sura.
Ja, men exakt. Och sen just fartökningen i ett långpass, det behöver ju inte vara, som, precis som du sa, det behöver ju inte vara så här mördarfart. Det kan ju faktiskt vara den farten man har tänkt hålla på maran. Ja. Och vilket kanske är lite snabbare än långpassfarten för oss motionärer. Och bara en sån ökning kan ju vara ganska jobbig mentalt, men grejer man att göra en sån ökning på sina långpass, så har man ju igen det sen på maran efter 3 mil när det är liksom pissjobbigt för alla. Och då vet man, men jag har ju faktiskt klarat av att öka farten på mina långpass, så jag vet ju hur man gör.
Ja, och framförallt så blir det lite att man använder lite olika muskler också. Man bryter, annars om du ligger och springer med exakt samma muskler hela tiden och samma löpsteg, men istället så plötsligt så börjar du lyfta knäna lite högre, komma lite annorlunda på foten och börjar skärpa till dig lite i hållning och allting. Så plötsligt så hittar du kraft kanske i muskler som inte har jobbat stenhårt heller, och bryter det där sunkiga
monotona
känslan.
Seghetskänslan som vi alla som har sprungit långa lopp kan relatera till. Det kan jag verkligen.
Timmerstockade ben.
Fy fasen vad jag känner igen det. I alla fall, vi har ju fått massvis med lyssnarfrågor. Vi kommer inte hinna gå igenom alla idag, men vi sparar dem till nästa. Men här har jag en fråga här som är i ämnet som vi precis har pratat om. Och det är det här, en tjej som kallar sig för maskare. Alltså hon gillar inte att springa långpass. Utan hon är ganska svårt att komma iväg på dem. Och hon undrar så här, hur många långpass bör man göra inför en mara? Går det att svara på det?
Oj, det är så otroligt svårt när man liksom inte ser en helhet eller ingen aning om hur hon tränar.
Alltså, jag tror det är hennes första mara, tror jag att det är.
Det är klart att ska man springa en mara så är det viktigt att ha gjort en del långpass, för att det händer någonting i kroppen efter en viss tid. Det har inte med farten att göra, det är inte flåset, utan det är bara att man bryts ner energimässigt och man får den där tunga känslan. Och har du inte haft den på träning och vant dig vid det, så är det lätt att inte orka på rätt sätt när loppet kommer och man blir lite överraskad. Och sen dessutom så är det lätt att få ont någonstans, för det är små strukturerna som ofta får smälla. Det är inte de stora muskelgrupperna, får inte ont i framsida lår annat än att man är stel och trött, men det är, kan få ont på lite udda ställen.
I tårna brukar jag känna ibland så här.
Ja, och det är liksom vrister och höfter och allt möjligt där du kanske aldrig har känt smärta tidigare.
Eller ryggslutet är en klassiker också. Kanske om man har lite säckig hållning och sådär.
Ja, ryggslutet tar ofta stryk om man liksom tappar hållningen. Så att det är så mycket som ska nötas in i det där. Så att det är viktigt att få några. Men sen behöver du inte göra jättemånga sådana extrem långpass och så för att vara trygg i att du ska orka. Helst ska du ju ha det där en gång i veckan, långpasset under ett par månader i alla fall, så att du liksom känner en trygghet i det. Och det ger ju en mental trygghet också. Men det är klart att är det som är svagheten, så kommer aldrig ifrån att det är väldigt viktigt att ha dem i benen.
Men alltså, man kanske ska säga då att hon kanske bara vill genomföra maran för att ha gjort det, alltså för att känna på hur det är. Men sen i framtiden så kanske hon då, om hon inte tycker att långpass är så jätteroligt, att hon kanske mer ska satsa på milen och kanske halvmaran.
Halvmaran går att köra utan att
behöver man inte köra så långa långpass kanske, om man nu tycker att det är lite tråkigt.
Nej, men om hon nu ska köra den här maran så tycker jag att det är viktigt i alla fall att hon verkligen ger sig ut och gör ett par sådana ordentligt liksom mellan 25 och 30 i alla fall, och då får hon hellre gå periodvis då, om det är för tungt eller för tufft liksom, och kroppen inte riktigt är där, att men ändå vara ute länge och varva det med gångperioder i så fall.
Men jag har ett tips, och det, om man tycker att det är svårt att komma ut på långpass, anmäl dig till en tävling. alltså spring en halvmara på träning och sen kanske du joggar ner i 5 kilometer, så har du ju ditt nästan 3-mila-pass.
Exakt, eller så tar man fram ett favoritavsnitt på någon podd eller på,
kan man också göra.
På någonting som är en viss längd också, så man vet att jag måste vara ute den här tiden eller tvinga med sig någon kompis. Eller,
kompis är det bra, då är det lättare.
Det allra lättaste tycker jag det är ju att ha sällskap.
Ja, ja, ja.
Det är ju, då vet man liksom att man har något trevligt att se fram emot och man kan prata lite och sådär, för det är inte så jobbigt egentligen de passen. Det är bara att
man blir uttråkad ibland. Så.
Absolut. Så att hitta olika triggers med kompis, musik, podd.
Kanske en tävling.
Tävling. Mm. Jättebra.
Så där. Där springer man oftast lite snabbare också än vad man brukar, för att man får lite tävlingsfeeling. Och det är ju bra, för man behöver ju lite snabbare långpass också inför maran. Så det är ju 2 flugor i en smäll där.
Mm. Ja, absolut.
Ta med sig kompis på loppet så har man ju lyckats... Ja, fullständigt.
Nej, men så att det är ändå viktigt att för trygghetens skull och för kroppens skull att ge sig ut på några sådana där rejäla saker innan.
En annan fråga som faktiskt flera har ställt och som är väldigt relevant för den här årstiden, det är ju det här, måste man, det här har vi pratat om tidigare tror jag, måste man köra alla sina snabba pass utomhus? Eller funkar det att kanske köra några intervallpass på löpband?
Ja,
eller kanske till och med alla löppass, snabbpass på löpband.
Det är klart att det går att springa på löpband istället för ute. Det enda som jag brukar säga, och det är en viktig poäng i det hela, det är att man inte ska lura sig själv att tro att de tiderna man gör på intervaller eller på löpband är de samma när man kommer ut.
För är det glädjetider på löpband?
Det är glädjetider, man blir besviken. För det är tyngre att springa ute. Du måste trycka på mera i frånskjutet och det är en, du får mycket mer gratis på ett löpband. Du har ingen fartvind. Du har...
Men även om man liksom har en grads lutning för att simulera.
Jo, men det är fortfarande så att löpbandet rullar bakåt så att du behöver inte samma frånskjut. Det är helt klart mer likvärdigt om du sätter lite lutning på det än om du springer på ett platt löpband. Men det är fortfarande en liten chock ofta för många när de kommer ut att det är så pass mycket tyngre. Men det är ju absolut, hjärta, lungor får jobba, du får springa, det är ju löpning, så att det är ju absolut bra träning. Men det är, jag tycker fortfarande...
Du är inte helt såld på löpandet.
Inte bara. Man kan byta ut vissa pass. Mm. När tiden är knapp eller det är riktigt tjurigt väder eller halt.
Kallt och sådär.
Ja, kan vara jättebra alternativ. Men jag tycker fortfarande att... ut och inte minst för att få luft. Det är ju som vi pratade om med förkylningar. Det är ju också en annan aspekt i det hela. Man behöver luft, komma ut utanför väggarna på vintern också. Mm. Så att hitta i så fall de dagar där det faktiskt är rimligt att gå ut och springa. Och sen så är det ju också så att man får en hårdhet i att springa med lite tjurighet på vintern.
Ja,
och sen
börja
klä av sig de här dubbla kläderna, underställ och blir liksom lättare bara av det, och så plötsligt så är underlaget bättre och så kommer solen och så har du ändå kört de där tjuriga passen även när det har varit kärvare, så att det skapar också en mental mer hårdhet att springa ute.
Men många tycker att det går inte att springa, om man nu är ute efter tider, så tycker en del att det är svårt att springa de farter jag vill springa i när det är så här halkigt ute eller snö, modd och sådär.
Men det är en styrka, det är lite som backträning och springa i kuperat. Strunt i tiderna, det ger en hårdhet, det ger en styrka, och det, även om tiderna är sämre på vissa pass än vad det är på löpande eller när det är bart, så är det extremt bra träning, så att du blir stark mentalt och fysiskt. Så att om man nu vill springa en del på löpband, vilket är förståeligt så här års, så försök i alla fall att ta er ut några gånger.
Men nu, alltså, du, om jag bara gissar, du gillar inte att springa på löpband. Eller har du gjort det någonting? Gör du det fortfarande?
Nej, jag springer aldrig på löpband. Jag hade ett löpband när jag var ung. Jag var sponsrad av ett företag som gav mig ett löpband och jag sprang väl några enstaka pass när det var väldigt halt ute. Men jag har alltid sprungit jämnt ute. Och, jag söker mig som en sån där knarkhund som nosar upp de bästa löpbara sträckorna på vintern också. Jag hittar en sträng där det är liksom lite mindre halt och så vidare om jag ska köra intervaller. Och, annars får man väl harva på. Liksom
men du kör inte dubbskor eller så?
Nej, jag har så känsliga hälar efter många operationer och sådär så att jag känner att de tål inte såna där för bra grepp och för hårda, utan jag har ett par sådana vinterskor som är tåligare mot vind och vatten och som har lite sån mjukare gummi så att det blir bättre grepp, så de är jag faktiskt väldigt nöjd med.
Men jag måste säga att jag springer ganska mycket löpband, verkligen inte alla pass, långpassen kör jag alltid utomhus och mina distanspass kör jag utomhus, men ibland så kan jag känna att det är lite så här skönt när jag är lite stressad att faktiskt bara dra in på gymmet och springa, och då vill jag faktiskt återknyta till det här med back. Just det här att variera lutningen, det är ju faktiskt någonting som du kan göra på löpan som är väldigt svårt att göra utomhus. Att du kan göra en långsamt stegrande backe till exempel. Eller att man, ja, men du springer kanske 3 minuter i 1% och sen så vilar du 1 minut i lugn jogg och sen så kör du 3 minuter i 2 graders lutning och så håller du på så där i 1 timme. Alltså jag kan säga att då är man inte så stöddig efteråt när man springer 7 graders lutning i 3 minuter och bara gråter.
Nej, det, men det krävs ju lite psyke då.
Jo, det, men det är... Men jag kan säga på nerjoggen, när jag då har 0 graders lutning, då är det som att någon trycker på i ryggen och verkligen så skjutsar mig framåt. Så den känslan är ganska häftig. Så jag har faktiskt skrivit om det på Instagram och det är flera som har testat och de tycker också att det ger väldigt mycket. Så att just att faktiskt göra det man inte kan göra utomhus. Om man nu ska göra någonting med löpbandet, så gör någonting som man inte kan göra utomhus då.
Exakt, och just utmana sig lite, för löpandet kräver att man utmanar sig lite mera än utomhus, så ger det av sig självt att den ger backar här och där och det är utmanande underlag. Så, men löpandet måste du själv bestämma att du ska utmana dig, annars så blir det allt för mysigt.
Ja, men det ska vi inte ha, speciellt inte om man vill då kanske lyckas lite grann med sina lopp också. Vi har ytterligare en fråga och den handlar om hur man går från milen till halvmaran utan att gå sönder. Alltså hur ska man tänka där? När det är ju ofta så att kroppen protesterar när man vill öka upp distansen.
Ja, och det där är ju, tror jag pratade om det tidigare också, det här med att ha gott om tid på sig i en sån övergång om man vill satsa på lite längre lopp och ännu mer när man ska springa mara. Men just det här att... det här långpasset då, som inte är lika långt när man ska träna för en halvmara som för en mara, men att det ökas upp med någon kilometer i taget. Och långpassen för en halvmara, då räcker ju det att de är 17-18 kilometer.
Det är ändå ganska mycket.
Jo, fast så småningom. Ja. Inte från början då att du går från milen till 18, utan du går från milen till 11 och så 12 och så 13 och så plötsligt är du uppe där och kör någon. Mm. Men det är himla stor skillnad att springa 18 och 28 som du ska göra på de 10 kilometerna till som du måste göra på ett långpass generellt sett för att springa en mara. De sliter väldigt mycket. Så att, att gå från milen till halvmara är inte en sån jättestor transferering tycker jag.
Träningen är väl ganska lik, brukar man inte säga det, att mil och halvmara träning ändå är mer likt mara träning än någonting helt annat?
Det är något helt annat. Så att halvmara tycker jag är en rätt lätt övergång till, på det sättet att det enda som behöver skilja det är att du måste springa några lite längre pass uppåt 17-18 kilometer så småningom, inte från dag ett om du inte har gjort det tidigare, men komma upp i de längderna, och det är en hyfsad övergång som inte är så svår för kroppen att göra, men sen kan träningen se väldigt lik ut egentligen.
Alltså vi har fått så otroligt mycket frågor. Det är jätteroligt.
Det är otroligt kul. Ja.
Folk undrar ju, de vill verkligen ha så här konkreta tips. Det märker jag. Man vill ha så här, upplägg på pass som man kan springa. Till exempel långa och korta intervaller. Alltså, vad kan man göra för någonting? Jag märker att det finns ett sug efter just konkreta tips. För man står där på kanske löpbandet eller man ska köra sitt pass och så bara, men vad fasen ska jag hitta på? Har du någon favorit?
Löpande är jag ju extremt dålig på att hitta på pass. Nej, men man kan ju köra samma.
Ja,
men
exakt.
Alltså, mitt brutala favorittröskelpass, som många hamnar ju i det här att man kör tusingar eller enkilometers intervaller, det är liksom den här tröskeln, och då kör vissa då allt från 5 till 10 stycken liksom, beroende på hur tränad du är, och det är liksom det ultimata ytterläget av långintervaller. Men jag har ju min favorit som jag tycker är mycket, mycket bättre egentligen, för där skruvar man till huvudet också med att en kilometers intervaller inte är någonting sen. Och det är ju när jag börjar med en 3 kilometers intervall.
Den har jag hört, tror jag.
Vila 2 minuter.
Ja, den där jäken.
2 kilometer. Vila 2 minuter. 1 kilometer. Sen vill jag nog bara 90 sekunder och sen en 500 på det. Så det blir 6,5 kilometer tröskel, intervall. Och då plötsligt när jag är nere på, när jag sprungit en 3 kilometer och en 2 kilometer, när jag ska springa den där 1 kilometern som jag normalt sett tycker är jobbig eller väldigt lång, tycker jag den är kort.
Just det.
Och 500-ringen är rent sprint. Så att det är liksom...
Vad är för fart ungefär liksom, på de första 3 tusingarna? Vad är det för slags känsla man ska ha där?
Ja, då är det ju... alltså det är ju lite långsammare förstås då än om du ska köra en 1 kilometers intervall. Just men det är inte jättemycket långsammare. Nej. Det är liksom, det kanske skiljer 10 sekunder.
Okej, okay, så pass.
Ja, mot en 1 kilometers intervall.
Men kan man tänka så även om man inte är liksom subelit som du faktiskt är? Eller liksom ska man lägga på lite mer?
Jag
där?
Tror om man gör det här första gången så ska man nog vara lite schysst mot sig själv och hellre springa lite med positiv utveckling. Så att jag tror att 3 kilometer kan man ju känna lite på att starta lite i någon sån där halv obehaglig fart, men inte för snabbt, och sen hellre öka upp när du känner att fan, nu är det bara 1 kilometer kvar. Men så småningom när man har kört det ett par gånger, då kan man bli lite tuffare mot sig själv och veta att det skiljer inte så mycket. Som sagt, då kan man börja inse att även om jag ska springa den här 3 kilometern så är det kanske bara 10 sekunder det skiljer per kilometer. Och den gör skillnaden att man orkar.
Men så är det nu en 3000 meter och sen vad var det? Vila
2 minuter.
Vila 2 minuter.
Och sen en 2 kilometer.
Ja.
Vila 2 minuter.
Vila 2 minuter.
Och sen 1 kilometer.
Ja.
Vila 90 sekunder.
Och sen 500.
Och sen 500.
Just det. Och 500 som du, men den ska gå fort.
Den ska gå så fort du kan, men ja. Alltså 500 är fortfarande en hyfsad lång sträcka, men det känns mentalt som att nu är det bara, ja, 2 minuters löpning. Det är ingenting när man har legat och kört i 10, 11, 12, 13 minuter på den där 3 kilometern. Så att det är jättebra mental träning också, att man bryter upp det där, att inte 1 kilometer är någon sån där gräns för vad en lång intervall är.
Just det.
Den där älskar jag, men den är brutal.
Ja, fy. Och sen, det blir ganska mycket också om man då joggar upp kanske i
2 kilometer
och ner i 2 kilometer, då är det ju över milen man har sprungit totalt. Så det är ju ett rejält pass.
Det är ett rejält pass. Men
köra det på lut, vad heter det? Om
uppvärmningen behöver inte vara så jättelång kanske. Okay. Just i det. 1 kilometer får räcka som uppvärmning och sen är det gå hem.
Krypa hem. Men du, jag tänkte om man kör det här kanske på en så här, elljusspår, alltså lite småkuperat, då börjar det likna så här Kjell-Erik Ståhls träning som han gjorde för att sätta svensk rekord på maraton. Typ. Så har jag hört honom berätta i alla fall.
Jo, men absolut. Och den här träningen, den här kör jag själv ofta, och när jag ska springa långlopp och speciellt Lidingölopp och så, då lägger jag den här ute på Lidingöloppsspåret, och då får jag ju liksom men plötsligt så kommer man mitt på 2 kilometer och så kommer abborrbacken.
Oj, vad gör du då?
Ja, då är det bara härda ut. Tappar lite tempo, men det är det som är så bra, att man inte bestämmer då att nu är det bara platt och fint och härligt här, utan sista 500 metrarna gick rakt uppåt.
Ja.
Och det är det som skapar hårdhet.
Det som skapar hårdhet. Ja, men du, det stämmer. Alltså, jag vet ju att ett tag så körde jag i Uppsala på ett elljusspår, och då sprang vi så här tröskelintervaller, och man märkte ju verkligen att men det ger ju en hårdhet och det ger ju resultat. Man flyger ju faktiskt fram sen när man ska springa de där loppen, så det stämmer ju.
Ja, och just att lura huvudet lite också. Vad är långt, vad är mycket, vad är jobbigt? Så att det inte är den där 6 gånger 1000 eller 8 gånger 1000, det är mitt ultimata hatvidriga pass. Och sen utöver det finns det inget annat. Men att variera de där intervallerna också, för det är inget fel på tusingar, men ibland att bryta lite grann.
Ja.
Sen älskar jag ju snabbare grejer och kortare grejer också för att få mjölksyratålighet och sånt.
Till exempel?
Ja, det är ju, då pratar vi ju 200, 300, 400, alltså i det, och då i tid så är det ju liksom någonstans mellan 30 sekunder upp till 90 sekunders intervaller. Liksom. Där har vi ett härligt spann med mera mjölksyra, för där kan du ju liksom, om du springer upp till 90 sekunder, så kan du hålla ett rätt högt tempo. Då får du liksom en helt annan träning. Då är det liksom väldigt mycket flås och mjölksyra och löpstegsträning, löpteknikträning egentligen, för där får du liksom ta ut fullt löpsteg.
Hur mycket vila? Måste vila ganska mycket då, eftersom det låter som att man kör ganska hårt.
Ja, nej, men då är det ju ofta lite längre vila än de här långintervallerna, för att det är som sagt, då pratar vi mjölksyra istället. Så att det beror på hur många man kör och så. De kan man ju också köra i olika serier, men jag gillar ju ofta att inte alltid bara ligga och köra en och samma intervall i en lång serie. Så att man kör liksom 3 400-ringar, 3 300-ringar och 3 200-ringar. Det är ett jättebra pass också. Mjölksyra, helt annat än det där tröskelpasset. Och då kan man behöva uppåt en 2 minuters vila och sen någon setvila mellan de här blocken, som kanske är 3-4 minuter ibland.
Just det här med, vi pratade om pulsklocka förut, det kan ju faktiskt vara ett bra användningsområde om man då vet att när pulsen har gått ner en viss del då, så kan man börja på nästa intervall. Så man använder det, om man nu tycker att det är kul med pulsklocka, som jag vet att många gör.
Jo, men absolut, och det har man inte den vanan att veta att så här ska jag känna och det här tempot ska jag hålla, och så är det jättebra att ta hjälp av pulsklocka, för den säger ju ändå att även om man inte tycker att man är återhämtad och sugen på att starta, för det blir man inte.
Nej.
Står där på startlinjen ibland och tänker att hur ska jag ens orka fram till nästa lyktstolpe, och så ska man springa 300 meter. Så när man väl startar sen, så plötsligt så släpper det lite grann och kroppen levererar mer än vad man tror.
Så att, men så är det ju.
Mycket i huvudet.
Men du, jag tänkte också fråga dig, ståvila och aktiv vila, alltså till exempel att man kanske joggvilar mellan intervaller, eller att man så här står och viftar med armarna och försöker hålla sig i rörelse. Vilken är din favorit och varför?
Joggvila är jag inte någon fan av alls, och det är egentligen för att jag tycker att det blir ofta för dålig kvalitet på, då måste du vara väldigt bra tränad tycker jag, för annars så återhämtar du dig inte tillräckligt och så blir det på bekostnad av kvaliteten på intervallerna. Även om du är bra tränad, jag kör aldrig joggvila själv, och det är för att jag vill hålla hög kvalitet på mina intervaller, och då behöver jag både mentalt och fysiskt stanna, veta att det finns ett stopp där jag faktiskt får stanna, pusta. Jag kan ha gåvila om jag kör en runda med intervaller, men då går jag väldigt långsamt.
Men vissa menar ju att liksom, om man vet att man kommer att få stanna, så blir man lite vekare. Det, liksom, det ger mer effekt för pannbenet om man kör så här joggvila, att man aldrig får stanna.
Tvärtom för mig. Om jag vet att jag får stanna, då kan jag ta i mer. För okay. Då vet jag att då tar jag i, för att då får jag ett stopp. Vet jag att jag aldrig får stanna, då håller jag igen.
Då safear du?
Ja, safear.
Okay.
Nej, så att det där det kan nog vara olika. Men jag tror att generellt sett, om du inte är supervan vid intervall och jättetränad, så blir det till slut för lite skillnad mellan din vila när du joggar och dina intervaller. Det blir liksom, då blir inte den där kvaliteten på högsta, för att du orkar inte återhämta dig så snabbt med joggvila som du får om du stannar.
Jag har märkt det också, att när jag har kört med grupper och sådär, och man kanske inte har fått bestämma riktigt vilken joggvila och tempo man ska ha, så upplever jag alltid att det går för fort. Och man känner att man liksom nästan flåsar hela tiden, och att man faktiskt skulle ha vunnit på att stanna. Så att, ja. Det har du rätt i.
Och sen mentalt, att aldrig få känna att du har en mållinje som du får liksom gå i mål och bara ladda batterierna igen. Men det är säkert väldigt olika mentalt också hur man funkar, men för mig är helt annat om jag vet att jag får stanna. Då tar jag till yttre gränsen istället för att veta att men här finns ingen vila att hämta. Så det gäller att bara hålla ett halvhögt tempo då.
Just det, sen har väl du kanske ett pannben utöver det vanliga. Men jag köper förklaringen.
Ja, nej, men det finns olika sätt att tänka. Men,
så är det.
Ja.
Det börjar bli dags att runda av här, men jag tänkte att innan vi gör det så är det ju så här att snart så drar vi ju till Prag med ett gäng löpare, och detta tillsammans med Resia. Och det är alltså halvmaran i Prag som är målet med resan.
Oh.
Och det är tanken att vi alla som åker dit ska springa loppet, och sen så ska vi ha kul både före och efter, eller under och efter. Men jag tänkte så här, har du något tips till mig sådär på pass som jag bör köra? Så här, jag känner att jag liksom, jag har känt mig lite så här, du vet, nästan förkyld och inte riktigt kanske fått den här träningen som man har velat, och famla lite i blindo.
Så känner man alltid.
Är det
Petra
så?
När jag börjar närma sig.
Ja.
Jag är själv där. Jag trodde också att jag hade gott om tid, och så plötsligt så är vi där. Men, nej då. Men jag tror att det som jag själv ska satsa på, jag tror verkligen att du också kan sikta på nu sista månaden här, det är ju att få upp lite bra löpsteg och lite tryck i löpningen, så att man kan gå ner på det där långdistanstempot i lugn och ro. Och där pratar vi backträning mycket.
Det är backarna alltså.
Nu ska det ut och tryckas på i backar, få flås och få den där styrkan i benen och löptekniken, för det är också backlöpning ger ju maximal löpteknikträning. Där ställs allt på sin spets.
Nej, just det. Men vad ska jag göra för backträning då? Har du något tips på pass?
Nej, men jag tänker mig att man kan varva faktiskt lite längre backar med lite kortare backar. Det jag alltid tänker när det kommer till backe är att den inte ska vara för brant. Som du pratade om när du gick i Hammarbybacken och så, det är nog bra att gå i. Men jag tycker den är på tok för brant att springa i.
Ja, gud,
för där får du ingen löpteknik, och det är liksom knegande och det är styrketräning mera. Så där kan man gå ut och knega och om man vill det. Men om vi pratar löpbacke så är det lite flackare. Och då är det liksom en... just den här att man ska hitta en backe som är där du känner att du faktiskt kan springa ordentligt upp med ett löpsteg, och att det är tröttheten kommer av tempot och inte av att backen är så brutal brant. Sen kan du ha en längre backe som går i lite etapper också, att den går lite brantare, och så kanske du har ett flackare parti och så kommer en brant till. Så att man kan köra lite olika varianter faktiskt.
Men det låter lite som att man måste åka till Lidingö loppspåret eller ställa sig på ett löpband.
Nej, det finns väl hur mycket backar som helst om du inte bor i Skåne. Så,
nej, är det så? Jag funderar lite grann på vad man ska kunna springa i centrala Stockholm där jag bor.
Västerbron. Ja, men,
Västerbron. Den är så hemsk, och det blåser där uppe.
Ja, och det blåser, och det är jättetufft. Men den är ju både, den kan du göra både lång och kort.
Ja.
Och den är faktiskt väldigt bra lutning på.
Ja.
Så där har vi det.
Västerbron.
Ja, ja. Det är inte mycket att tjafsa om där.
Ja, just det, för den är ju faktiskt lite längre lutning åt ena hållet och lite kortare åt andra. Ja, okej, så Västerbron, och så ska man springa på ordentligt, liksom inte, alltså kanske halvmara fart typ, eller långsammare?
Nej, fortare.
Fortare än halvmara fart?
Ja,
oj då.
Absolut.
Det är ju jättesnabbt.
Intervaller, ja. Jo, men du får ju vila emellan.
Hur många intervaller ska jag köra då, tycker du?
Ja, alltså om du kör lite kortare, då kallar jag mellan 45 sekunder till en minut. Ja. Det är en lite kortare variant. Då kan man trycka på ordentligt och då kan jag tänka mig att du kör 8-10 stycken.
Och så vilar man?
Gå och jogga ner. Gå en liten bit, jogga halva.
Men alltså man vilar halva intervalltiden, eller?
Ja, det, precis. Ja. Nej, du vilar dubbelt så mycket som intervallen. Blir det ju.
Blir det? Alltså om intervallen är 45 sekunder så vilar jag...
Ja, en och en halv minut.
Jaha, då springer man fort på intervallen.
Ja, du springer fort på intervallen och så tar du lugnare ner.
Just det, för jag tänker att springer man lite lugnare på intervallen så kan man vila kortare.
Ja, men det är tvärtom.
Det ska man inte göra. Nej, för det här var ett malinpass.
Jag pratar alltid kvalitet när vi kommer till intervaller. Det är, för mig är det är det som jag tycker utvecklar. Att, annars är ingen idé att köra intervaller. Då kan du lika gärna köra distans med lite fartökningar. Men när det kommer till intervaller så ska det vara hög kvalitet, tycker jag.
Alltså jag tycker det låter... Alltså, jo, jag kan hålla med på ett sätt. Men alltså, jag märker också så här att när jag har... Liksom coachat människor som kanske inte tycker att det är så jättemotiverat, alltså de kommer inte iväg på sina intervaller och de pallar liksom inte att hålla så hög kvalitet, det gäller ju mig också. Då har jag ibland så här tänkt att ja, men då springer jag mina intervaller i halvmaratonfart eller i marafart och så vilar jag lite kortare, för då tycker jag ändå att jag lurar mig själv att få bra kvalitet, bättre kvalitet än om jag hade sprungit ett distanspass bara. Ja, det är så här latmasker, man lurar sig latmasker lite grann.
Ja, nej men absolut, det är klart att det är bättre än att bara ut och mys.
Du är så här all in människa, eller hur? Det ska vara så här.
Nej men jag tycker liksom att om man nu verkligen vill ha effekt av sina intervaller på det man lägger, jag tänker alltid så att liksom, om man ändå är där ute och tar sig tid och vill ha kvalitet och resultat, då är det väl lika bra att köra på när du väl har kommit dit. Det är tuffa ju att ta sig ut. Stå hemma när det är mörkt och regnar och så. Och titta ut, det är det tuffa. Men när du väl står där i starten på botten av backen, då är det liksom då är latmasken borta, då är det ju redan på plats och då tänker jag att det är väl lika bra att utnyttja den. Ja. Och sen är det ju olika nivåer. Självklart om du har lite idrottsbakgrund eller om du är nybörjarlöpare så är ju det här med vad är tufft och vad är kvalitet och så vidare, så är det på olika nivåer. Men utifrån dig själv, i alla fall utmana dig lite där. Sen har vi långintervall då. Då kan du ju liksom springa en backe som är 2 minuter upp och liksom hålla lite lägre tempo då. Ja. Men och då kan du liksom jogga kanske lite snabbare ner också. Just då är det lite mindre fart, lite mer jämnt upp och ner. Så att det finns olika varianter.
Ja, och kör man långintervaller så kanske man har lite färre intervaller.
Precis.
Så kanske 5 stycken.
Ja, eller? Absolut. Mm. Och då joggar du ner lite snabbare också så att det blir liksom nästan 10, fast det blir några nerför.
Ja, sant. Okej, jag ska sätta tänderna i backarna. Vi måste ju runda av här nu. För nu börjar tiden rinna iväg. Jag tänkte bara säga att det är jättekul att vara tillbaka. Tack för att du kom. Och vi kör på här i år. Vi har ju fått nya sponsorer, så det är ju bara att köra, tuta och köra.
Underbart, jättekul.
Ja. Och till dig som lyssnar, stort tack för att du lyssnade. Du hittar oss ju på Facebook och Instagram, så vi tycker att du ska gå in där och tycka till om avsnittet och gärna önska teman till kommande program och ställa frågor, precis som ni redan gör. Sköt om dig och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzyme och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.